podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare kasino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Plattan i vatten, häst du här.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it?
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Save my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Plattan i mattan hälsar välkomna till ett avsnitt inför Miamis GP. Vi hälsar lyssnarna välkomna och vi gratulerar Anna Andersson till att ha blivit svensk bronsmedaljör som handbollstränare för ett flicklag i handboll.
Ja, det är helt fantastiskt ju.
Vad blir din titel?
Vad sa du?
Vad blir din titel då? Du är svensk bronsmästarmedaljör.
Svensk bronsmästarmedaljör? Nej, men jag är väl tränare för det lag som har tagit ett SM-brons. Och som är det första flicklaget från Ystads IF som tar en SM-medalj. Någonsin. Det är lite coolt.
Det får du hålla i ryggen och en applåd för.
För hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
Vill du berätta något om det? Det är väl ändå ett stolt moment i tränarkarriären, va?
Ja, men det är det ju absolut. Alltså att få följa ett ungdomslag från det att de, oavsett vilken idrott det egentligen är, från det att de liksom börjar och tar trevande steg inom en sport och sen under flera år har någon slags dröm och vision kring hur man ska träna, hur man ska tänka för att utveckla de här ungdomarna samtidigt som det pågår så mycket andra viktiga saker i deras liv och att få dem att förstå vikten av samarbete. För att i en värld där vi alla, eller många i alla fall, väldigt gärna vill bli stjärnor på TikTok, så är det fortfarande så att inom idrottens värld så kan laget alltid spela utan storstjärnan. Men storstjärnan kan aldrig spela ensam utan sitt lag. Så det där är någon slags grund i hur man måste försöka att tänka. Och det är ganska svårt faktiskt i dagens samhälle och alltid nå fram med hur viktigt hela kedjan är för att allt ska fungera. För individen är viktig, men kollektivet i en lagidrott är ju viktigare. Och det ser vi om inte annat inom Formel 1. Alltså, vad hade Max Verstappen varit utan Red Bull, utan Adrian Newey? Vad hade Lewis Hamilton varit utan Mercedes?
Mm. Och det roliga är att du säger det på exakt det sättet, att vi kommer ju snart få svar på det. För att det är ju det som har hänt. En Max Verstappen utan Adrian Newey är vad vi kommer få se, sett till de nyheterna som har varit. Och ett Lewis Hamilton utan Mercedes är vad vi kommer få se. Men ditt liv som du har levt då den här helgen, när du har varit på svenska mästerskapsslutspelet i handboll, det är väl så långt ifrån man kan komma ett stjärnfyllt då F1 Grand Prix i Miami, där det är så mycket flärd som det bara går, medan man på ungdomsnivå, i alla fall när jag var ute och spelade hockeykuppen när jag var liten, då sov man i klassrum och sovsalar och man käkar i skolmatsalar, medan i Miami så är det så mycket flärd det bara kan bli.
Så är det ju faktiskt, men jag kan säga att de killarna som nu är i Formel 1, inte alla, men många av dem har ju tagit sig på kanske väldigt oflärdfulla sätt fram till Formel 1. Jag tänker på en sån som Lewis Hamilton. Kanske inte Esteban Ocon, men Hamilton, Alonso är ju killar som kanske inte har haft allting utstakat från början, medan en sån som Lance Stroll har tagit en annan väg.
Ja, jag tror ändå Ocon är den som har haft rent så här rapportmässigt den tuffaste uppväxten av dem alla, eller den som har liksom växt upp med, så att säga, minst rika föräldrar av de alla, även fast Hamiltons och Alonsos väg till Formel 1 är mera känd, så att säga. Men jag tror att det är någonting sånt, att om man då networth rankar dem genom uppväxten, så har jag för mig att Ocon är den som har slitit hårdast på lägst nivå. Men det kan vi väl låta vara osagt, för nu ska vi ta oss in i Formel 1-snacket här inför Miamis GP som drar igång bara om någon dag här när ni lyssnar på det här efter att det har kommit ut onsdag den 1 maj är det ju som det här avsnittet kommer ut. Det är Valborg och grejer och sånt där.
Det är det här med supa på Valborg.
Ja, det är väl det bästa som finns med Valborg. Det får supa sig riktigt jävla redlöst.
Men du, vi har varit inne på Newey. Jag undrar om det är där vi ska börja kanske.
Ja, men det känns som i alla fall att det har varit de senaste dagarnas stora snackis. För alltså, Adrian Newey, mannen som ser luften runt en F1-bil, och enligt väldigt säkra källor till tyska Automotor und Sport så har han alltså klivit in till Red Bull och talat om att han vill avsluta det avtalet som han skrev på i slutet av 2023. Och det där är lite spännande, för det skapar ju ett enormt intresse för andra team, för honom. Han är ju den F1-konstruktör och designer som har ritat flest världsmästarbilar. Han har vunnit VM med team som Williams och McLaren innan han blev mannen bakom samtliga VM-vinnande bilar som Red Bull har kört. Så hans namn har ju Ferrari jagat i årtionden. En sån som Lawrence Stroll i Aston Martin skulle också väldigt, väldigt gärna vilja ha honom i sitt team. Och jag tror ju inte att Toto Wolff skulle tacka nej om han fick möjligheten att säkra en Adrian Newey, med tanke på hur stora problem som de har haft inför den här regeländringen, eller det här regelverket som vi lever under nu. Så det här har ju skapat väldigt mycket diskussioner, och framförallt, vad händer hos Red Bull om Adrian Newey inte finns kvar?
Det har ju varit, vi har ju pratat om det här nu ända sedan nästan Hamilton till Ferrari-tiden där i februari. För då började det komma liksom lite rykten och spekulationer om att Newey och hela den här Christian Horner sextrakasseri-anklagelsesoppan, så har det ju varit snack om det. Men nu känns det, man har inte hört honom säga något själv, men det känns som att det ändå är så fastslaget att det här är sanning. Det är liksom supersäkra källor, eller hur?
Ja, alltså det skulle ju vara en katastrof. Som jag ser det så skulle det vara en katastrof för Red Bull om Adrian Newey lämnar. Om han är så trött på den här soppan kring Christian Horner att han lämnar teamet. För att han är nog den enskilt viktigaste medarbetaren i det teamet av alla. Betydligt viktigare än en sån som Christian Horner. Och det är nästan som man funderar över om det inte är läge för Red Bull att ta beslutet och se över framtiden, om de har en gemensam framtid med Christian Horner, eller om det är bättre om herr Horner sysslar med någonting annat.
Jag läste ett citat från på Sky Sports i Storbritannien. Slater, kan det vara så? Heter han Craig Slater kanske? Han sa så här att om, ta alla teamchefer i Formel 1, och jag tror att om de får välja på antingen ha Max Verstappen och Lewis Hamilton som förare eller Adrian Newey på som designer av bilen, alla skulle utan att blinka välja Adrian Newey för den, en dubbel förutsättning med Hamilton Verstappen. Det tycker jag känns som att det säger en del, va?
Det säger en del. Ja, men jag håller nog med, för att grejen är ju det att det är ju faktiskt så i Formel 1 att en medelmåttig förare kan vinna i en riktigt bra bil, men en fantastisk förare kan aldrig vinna i en dålig bil. Det är helt omöjligt. Det ser vi ju, ja men, hallå, Jenson Button. Han vinner den VM-titeln 2009 för att de har en sån otroligt smart lösning i den regelövergången. Så att ja, alla ska, bör och måste välja Adrian Newey om de har chansen.
Det Anna refererar till är Braun GP-säsongen som jag har gjort ett specialavsnitt om. En av mina favoritsäsonger i Formel 1 som jag inte liksom upplevde i min nutida yrkesroll, va? Men som är värd att titta tillbaka på. Den kan ni scrolla tillbaka i flödet och om ni inte har hört den, va? Vad tror man då? Alltså det känns ju som så här, nu när man tittar tillbaka på det, när vi börjar prata om rykten och sånt löst snack, det är inte det bästa du vet. Det känner både jag och våra lyssnare till, att prata om rykten och spekulationer. Men i det här fallet, Anna, så har det ju varit så att det har liksom blivit... Vi har gått från rykten och spekulationer, det är svårt att säga något, till att det ändå alla rykten och spekulationer har stämt. Och då tänker man, kan man vara lite mer villig att spekulera nu i, ska han hamna i Ferrari? Ska han hamna i Aston Martin? Ska han hamna i Mercedes? Vad blir det?
Det är väldigt, väldigt svårt att säga. För att å ena sidan har ju Ferrari alltid velat ha Adrian Newey. De har ju velat ha honom sen alltså Michael Schumachers dagar i teamet. Och det är ju för 20 år sedan. Så länge har Ferrari varit på jakt efter Adrian Newey. Men han är britt, kanske inte... har i alla fall inte varit helt sugen på att flytta till Italien. För ska man jobba för Ferrari så ska man bo i närheten av Maranello. Så är det bara. Man ska också prata italienska. Och kan man inte det så får man lära sig det. Punkt färdigt. Och då kanske det alternativet inte är jätteintressant.
Samtidigt som man skulle kunna göra kompromissa.
Om det då inte är så att hans familj tycker att det skulle vara intressant att bo i Italien. För familjeförhållanden kan ju också förändra sig under 20 år om barn är ålder på barn och så vidare. Och nu är han ju faktiskt plus 65. Så att det kanske är så att ja, men det kanske skulle vara ett intressant i det här läget av livet. Men det som är frågetecknet där är väl då kanske just Italien och att behöva flytta, ett frågetecken, men inget frågetecken som inte är omöjligt att rätta ut, om jag säger så. Skulle man titta på Aston Martin så skulle han kunna bo kvar i Storbritannien. Familjen, hans fru, behöver inte flytta på sig. Och Aston Martin har säkerligen mer möjligheter också ekonomiskt till att flytta om för att göra honom till en av de bäst betalda utanför budgettaket, för man får ju ha tre medarbetare som inte ingår i budgettaket. Och där finns det nog lite mer utrymme, även om de har värmat mycket folk. Så kanske den ekonomiska biten är lite mer intressant. Dessutom så är det ett team som har byggt en helt ny fabrik med en ny vindtunnel och som har höga ambitioner, och det finns gott om pengar i det teamet. Sen är frågan, Lawrence Stroll, är det en kul kille att arbeta med? Kan inte svara på det. Vilken relation de har. Alternativ 3 är ju Mercedes. De skulle ju vara supersugna på att peta in Adrian Newey i deras stall. Mycket med tanke på den kunskap som han har med sig, inte bara kring att bygga bilen utan också kring Red Bull. Och det där är ju nästa fördel han har. Han har ju så mycket annan kunskap kring Red Bull och hur de har byggt det teamet som är, jag knappt går att betala för pengar. Och är Mercedes, ja, kan Mercedes köra någon slags dubbelkupp där med både Newey och Verstappen, då hade ju Toto Wolff jublat typ hela Spa fram och tillbaka 7 kilometer i varenda hörna på den banan.
Och man undrar vad, om Toto hade jublat, vad hade hardcore Mercedes-fans och hardcore Red Bull-fans gjort, tänker man ju då. För att de är såna liksom modern tids antagonister.
Men, och där det
blir kortslutning.
Ja, men hur många hardcore Mercedes-fans tror du att det finns egentligen? Jag skulle säga att de är hardcore Hamilton-fans.
Alltså det är lika mycket kortslutning där också.
Ja, men någonstans så skulle jag säga, alltså just det enda teamet som har en sån otroligt stark fanbas är ju Ferrari. Det är ju liksom, man är Ferrari-fan oavsett vilken förare som kör. Medan Mercedes, jag upplever inte alls från mina år i Tyskland att man är Mercedes-fan på samma sätt. Man är Hamilton-fan, man är Rosberg-fan, eller man var från början Schumacher-fan och gick därför till Mercedes. Eller man är helt enkelt tysk och tycker att Mercedes är tyskt. Jag kör den bilen, jag är stolt över Mercedes. Men nu kommer ju Audi också, det är också tyskt. Vem vet? Alltså, och Red Bull i sig, alltså hur många Red Bull-fans finns det? Kom igen. Alltså där är man ju fan av Max Verstappen, eller man var fan av Sebastian Vettel. Inte 17 är man läskedrycksfan.
Och sen finns det ju de som är Haas-fans men som egentligen bara är Günther Steiner-fans. Också ska vi lägga in på den där skalan.
Ja, men det är ju lite så.
Jag vill tillbaka till Ferrari. För du nämner det som så att ja, de har varit ute efter honom länge, men ska man jobba för Ferrari, bla bla bla, så ska man bo där i Italien, man ska snacka italienska, hela den grejen. Samtidigt så, ja, det vill inte nu i förut. Nu har det gått 20 år, han kanske har ändrat sitt synsätt, men jag vill vända på det. Det har ju också gått 20 år och vi har en Fred Vasseur vid rodret. Kan det inte ha hänt grejer med Ferrari också? Att om man har varit på jakt efter den här gubben i så många år, att man kan tänka sig att kompromissa lite grann och så här att okej då, du är ju ändå bevisligen den mest eftertraktade i Formel 1 och den som gör störst skillnad. Vi kanske ändå kan liksom, vi kan skrapa lite på våra kanter här, att det inte var så trubbiga, utan vi kanske har mjuknat lite genom åren. Och Adrian Newey, vill du bo hemma i ett slott så kan du väl göra det. Vi kan förse dig med lire som du kan betala med.
Va? Lire? De har väl euro eller euro i,
ja, jag vet.
I Italien också numera.
Tänk hur många lire det skulle vara om de hade betalat, om det hade varit liksom med den tidens valutaomvandling. För liren var ju, det var ju hur mycket som helst. Man åker tillbaka till 90-talet. Det var inte så att typ 10 spänn var 1000 lire eller kanske ännu mer. Det blir bra många miljarder lire för Newey och hans utanför budgettaket lön.
Ja, det är så. Alltså, skrapa på kanterna kan väl Ferrari säkert göra, men sälja sin själ kommer Ferrari aldrig någonsin att göra. Så att kompromiss, ja, det beror väl säkert på vad man är beredd att peta in i den kompromissen. Man kan ju göra i Ferrari små avsteg naturligtvis. Det var ju bara det när Michael Schumacher kom till Ferrari, så var det ju också väldigt stort att han kom som tysk. Man hade en fransk teamchef, man hade en brittisk teknisk direktör, en sydafrikansk designer, då var det ju också ett väldigt internationellt team. Så att så har det ju varit, men Ferrari är ju som Ferrari är och ingenting får någonsin bli större än Ferrari. Punkt färdigt liksom. Jag har sagt punkt färdigt två gånger, undrar om det är för att jag har varit iväg med 14-15-åringar hela helgen.
Jag tror inte det är punkt färdigt, Anna. Vi har mycket mer att diskutera. Till exempel vad 100 miljoner lire var. 100 miljoner lire verkar ha varit $54,000. Nej, 100 miljoner verkar vara 500, ja, $54,000. Så det hade varit en bra lön. Skulle han ha då tre svenska mille om året, då hade det varit 600 miljoner italienska lire på 90-talet, om året var 1999. Där har ni den valutaomvandlingen. Men du, så här då. Om Newey nu lämnar Red Bull, då är det ju dunder karantän på den gubben. Han får ju inte hoppa in i något annat team och börja direkt, utan då kommer ju han komma tillbaka till det nya regelverket, gissar jag på, då ska börja. Men alltså, tänk då att vilken sinnesro den här Newey ska ha då när han kliver ut och veta om att han har designat till sig och Red Bull en liksom ny modern dynasti. Han har fixat den här bilen och gjorde om den brutalt inför den här säsongen, och den är ännu mer överlägsen. Han kan sitta i sin trädgård, dricka te och lukta på blommorna och bara så här fundera nu. Jaha. Det är ingen brådska. Jag har 2 år på mig. Nu kan jag tänka ut ett nytt koncept till det här nya. Här kan han sitta och titta på luften och se hur den färdas och rita ner på sina papper. Och tänka bara.
Grejen är att han ritar ju fortfarande med penna och papper. Han gör ju faktiskt det. Det är det som är så helt fantastiskt. Men det är ju egentligen en fantastisk uppgift och en möjlighet för honom också. Det är väl antagligen därför han har tröttnat på tjafset och börjat att lämna in den där pappret i sånt fall redan nu då, så han ska kunna få slippa karantänen eller komma ur den så pass snabbt att han fortfarande har möjlighet att hinna vara med och designa någonting för ett annat team, om nu alla uppgifter stämmer. Det kan också vara så att han känner att Red Bull är på väg att vittra sönder. Och det vill inte han vara med om.
Nej, tänk dig då, om det är så att han är trött på käbblet, då är det ju verkligen så att han vill ha lugn och ro. Det kommer han ju kunna få då under de här åren som innan det nya regelverket träder i kraft och de nya bilarna ska ut på banan som han då kan designa. Lugn och ro till vilket team han nu väljer att gå till. Fatta bara, gå upp på morgonen, sträcka lite på sig. Det börjar spelas klassisk musik hemma hos honom. Han kör rätt in tofflorna. Han har absolut slip in tofflor nu. Sätter han på lite luftrenare och grejer så att det ska vara ren och fin luft där i residenset. Sen kan han bara gå runt och tänka. Koka sitt kaffe. Äta sina köttbitar. Och bara tänka på luften och nästa bil. Vi kan väl slå fast att det kommer bli succé, va?
Ja, men det skulle jag säga att det blir. Ja, du, oavsett var han hamnar, om han nu fortsätter, så är jag rätt övertygad om att han har så mycket intressanta tankar och koncept i sitt huvud att det kommer att bli bättre än vad det i alla fall är för team som Mercedes, Aston Martin och Ferrari idag.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men du, jag såg en annan himla intressant intervju faktiskt med lillebror Ralf Schumacher. Han körde ju F1 i många år för bland annat Williams och Toyota. Och nu är han ju expert på tyska Sky. Och han sa så här att nu måste man helt ärligt säga att Red Bull är på väg att brytas sönder. Den enda som bär ett ansvar för det är Christian Horner. För han har försökt med alla maktens möjligheter, alltså med alla möjligheter han har, att behålla makten i det där teamet, nästintill med våld. Och så säger han att jag tror inte att om Adrian Newey lämnar teamet så är inte det det sista problemet som han har, utan Max Verstappen funderar på att göra samma sak, och även Dr. Helmut Marko funderar också på vad som händer i teamet. Och jag ger Red Bull 2 år att hålla fast, om de fortsätter hålla fast på Christian Horner efter det, så kommer det här teamet att sjunka ner i mellanträsket. Vad tror du om den då?
Ord och inga visor från den gamle gode Ralf.
Ja, det är en ganska hårda ord faktiskt.
Var det direkt, satt du direkt översatte tyskan? Hade du ett tyskt citat och översatte till ramla ner i träsket och allt det där?
Ja.
Ja, det är bra. Ralf.
Ralf.
Säg det på tyska då.
Vilket då?
Hela ramla citatet? Ner i träsket. Ramla ner i träsket, delen av citatet.
Ja, alltså jag sa ju mitten träsket. Han sa så här: "Alltså ich gebe Red Bull noch 2 Jahre, wenn sie weiter an Christian Horner festhalten, dann wird das Team in der Mittelmäßigkeit versinken. Da bin ich mir ziemlich sicher."
Det var det något för våra tyska lyssnare också.
Precis.
Det ska de ha. Och jag tycker att om vi ska stanna vid våra tyska lyssnare, så kanske vi ska ta en till övergång om vi är redo att lämna Adrian Newey där kanske.
Ach så, Nico Hülkenberg.
Då tar vi oss till vårt favorit tyskt uttalade namn i den här podden. För där är det klart.
Nico Hülkenberg verlässt Haas, fährt ab 2025 für Audi.
Ja, så är det. Han ska dra till Audi, det vill säga Sauber, men under Audis märke då.
Precis.
Och ge oss, vad har vi för info här nu? När sticker han? När börjar han i det nya? Vad innebär det för hans medverkan i resten av säsongen och allt det där?
Jo, men han kommer ju köra för Audis fabriksteam från och med 2025, säger då Andreas Seidel, som är CEO eller VD. Han är också tysk för den delen. Och Sauber blir ju först 2026 fabriksteam, men man plockar in Hülkenberg redan i den kommande säsongen för att han ska vara med i och stötta projektet redan från början. För de menar på att det här är en förare som kan ge dem motivation och hjälpa dem i rätt åt rätt håll i utvecklingen. Och då säger Andreas Seidel då, ska jag direkt försöka sätta igen eller?
Ja, det blir jättekul.
Mm. Att Nico är ett toppval, det står utom all tvivel att han är väldigt snabb. Och med hans erfarenhet, hans sätt att jobba inom ett lag och ha ett så stort tekniskt kunnande, så är det precis det som vi behöver.
Och det betyder alltså att en plats i Kick Sauber F1 Stake Super Dominant Team with the Green Colors, Hulken-färgerna. De har alltså tagit in Hulken nu inför nästa säsong, och en av Bottas och Gianni Joe kommer ryka därifrån.
Precis. Vem som ska köra den andra bilen nästa år är faktiskt inte klart. Men det som Andreas Seidel påpekar är att det kommer inte att handla om att det är någon förare som får ett ettårskontrakt. Utan Audi går ju in för att göra en längre satsning, och de är medvetna om att det inte är någonting som kommer att gå som på räls och gå väldigt kvickt, utan det kommer ju att ta sin lilla tid innan de är med i toppen som de hoppas. Och därför så vill de inte heller hålla på och jobba med ettårskontrakt, utan de vill ju sätta starten här på någonting. Det som är intressant är att Audi sa redan från början när de presenterade sin satsning att de ville ha tyska förare, och nu har de ju hittat en och tagit den punkten liksom som var så himla viktig för det tyska nationalhjärtat, att det tyska märket har en tysk bil, precis så som Mercedes gjorde när de kom till F1, även om de då hade två tyska förare i Nico Rosberg, som han heter i Tyskland, och Michael Schumacher, så har de nu valt en. Sen är ju då den stora förhoppningen i Tyskland att man ska välja Mick Schumacher som den andra föraren.
Det var dit jag ville komma. Att har man gjort den, så har de sett att Mercedes göra den grejen med två tyskar. Det kanske inte räcker med en tysk i det här fallet. Det kan ju bli två, och då har man en rutinerad och en ung, orutinerad tänkte jag säga. Men ja, så är det väl. Men också med, liksom, med namnet. Och då är det väl någonting riktigt intressant där, var sett av alla, ur alla perspektiv, va? Hulken till Audi och Hulken till Kick Grönt Sauber redan nästa år alltså. Mm. Och då är det en säsong 2025, och sen är det 26 som allt ska ändras. Lyssna på det här, Anna. 2013. Lewis Hamilton går till ett nytt team. 2025. Lewis Hamilton går till ett nytt team. 2013, Nico Hülkenberg går till Sauber. 2025, Nico Hülkenberg går till Sauber. 2013, stor regeländring kommer nästa år. 2025, stor regeländring nästa år. 2013, sista säsongen för Red Bulls enorma dominans. Allting pekar på att Red Bulls dominans kommer ta slut, för att Nico Hülkenberg visar på att det här är pennen som nu slår tillbaka. När det blir exakt samma grejer, precis samma sak 2013 som 2025. Hamilton byter team, Hülkenberg går till Sauber, definitivt Sauber. Det är året innan stor regeländring, och den gången var det sista säsongen för Red Bulls dominans. Va?
Ja, men det enda vi alltid kan vara säkra på ju när vi har ett team som dominerar, det är ju att den dominansen kommer att ta slut förr eller senare. Så är det ju bara. Och det har jag väl sagt flera gånger, tror jag väl, att så länge det är oro i Red Bull så finns risken för att den där dominansen tar slut fortare än om det hade varit lugn och ro. För det är så mycket annat som liksom påverkar allting, eftersom Formel 1 är en lagsport. Man får inte glömma bort det. Jag tycker det känns lite intressant också. Alltså, det är ju ingen tvekan om att Nico Hülkenberg är en otroligt snabb förare. Han har ju en väldigt lång karriär. Alltså, han har kört fler än 200 GP-lopp för många olika team. Han har aldrig haft någon plats på en prispall, men han har jobbat väldigt hårt och alltid visat att han har farten, och han kan ju ta, han har ju varit duktig i team som kanske ligger lite längre ner på griden. Så att jag tycker att det är ett intressant och spännande val, och han är ju precis som en sån som Fernando Alonso, även om han är yngre än Alonso, mer i slutet än i början av sin karriär, så att för honom så är ju varje sån här möjlighet som han får är ju en möjlighet att förlänga karriären inom en sport som han älskar.
Och han var ju borta ett tag, och man tänkte så att vi har sett det sista av Nico Hülkenberg, men sen kom han tillbaka och har ju bevisat att han, alltså inte minst klarar av det, men att han är snabbare till och med än Magnussen också ju.
Ja, men definitivt. Alltså det är en duktig, det är en jätteduktig förare, och han är 36. Så att han är ju klart yngre än exempelvis då en sån som Alonso som är född 1981. Hülkenberg är ju född 1987, så han är faktiskt till och med yngre än Lewis Hamilton.
Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande. Alltså, den här 2025-säsongen blir bara mer och mer intressant. Det började ju med dominobrickan Hamilton till Ferrari som kom som en bomb i februari. Men nu, liksom, nu trots att vi sitter och håller på med den här säsongen, så är det inte sjukt i huvudet att man sitter och blickar framåt redan nu till 2025. För att man vet sen att man ska blicka fram till 2026 när allt ska förändras. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Lite mer nyheter innan vi ska ta oss in på saker och ting inför Miamis GP som nu till helgen drar igång. Det riktiga hula-balut där borta. Det har pratats mycket om ett nytt poängsystem i Formel 1, Anna. Och det är så att det har kommit fram ett konkret förslag på hur det nya poängsystemet ska se ut och hur det ska ändras. Det är inte fastslaget när eller om det här ska gå igenom, men det innebär i alla fall att man ska utöka poängplatserna i hela Grand Prix-utdelningen.
Mm, precis. Tanken är ju, alltså problemet idag är ju att vi har tre team som inte tagit en poäng. Vi har 10 poängplatser, vilket gör att 5 tunga team ofta tar de där poängplatserna. Då pratar vi om då Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes och Aston Martin. I normalläget så plockar de poängplatserna. Ibland så är det ju så att Lance Stroll halkar efter och då har någon annan möjlighet att ta den där sista pinnen hela tiden. För det är en sån stort gap däremellan. Men, och det där irriterar ju då de mindre teamen som står på noll. 3 team på 0 poäng än så länge. Haas har tagit lite ströpoäng och Racing Bulls har väl smält till vid något enstaka tillfälle. Man får passa på när någon annan bryter, typ. Och då tänker man nu att man skulle kunna ha poäng ner till plats 12 istället. Så att det nuvarande poängsystemet börjar med 25 poäng för en seger. Och sen så 15, 12, 10, 8, 6, 4.
18, du glömde 18 på andra platsen.
Ja, förlåt. 25, 18, 15.
25, 18, 15.
Precis, så kommer man ner då till, så det går från 6 till 4, 2, 1. Men då är ju tanken då att man istället skulle göra en ändring i slutet, så att en poäng skulle gå till 12:an, 2 till 11:an, 3 till 10:an, 4 till 9:an och 5 till 8:an. Så det blir en förändring från plats 8 ner till plats 12.
Man lägger till poäng helt enkelt. Man lägger till en 5-poängare och en 3-poängare i systemet och sen en poängare där i botten. Och sen ska man inte förändra snabbaste varv. Det ska också ge en poäng.
Precis. Och sen så ska man då låta det vara som det är i toppen, helt enkelt.
Mm. Hur känner du för det här då?
Jag vet inte riktigt, känner jag, när du ställer frågan på det där sättet. Och jag har ändå funderat nu ganska många gånger. Satt 10 timmar i buss och hade möjlighet att fundera i natt. Och eftersom jag visste att vi skulle prata om det så funderade jag faktiskt på det. Men någonstans så känner jag bara att, jaha, men det kommer ju inte att ändra någonting, egentligen. För så länge, om det då till nästa år exempelvis, är ytterligare ett team som tar ett kliv, upp, så blir det ju samma statiska läge i alla fall. Då blir det ju ingen större skillnad.
Jag kan berätta för dig hur det skulle bli, för att jag har sett någon intressant person på sociala medier ta ut alla poäng här nu som kom 2023 och ändra till om det hade varit 12-poängssystemet, det vill säga det nya förslaget. Så i toppen hade inget ändrats. Verstappen hade haft exakt lika många poäng. Perez hade haft 3 poäng till. Hamilton hade haft 4 poäng till. Alonso hade haft ett par poäng till. Och så hade det fortsatt så. Norris och Leclerc hade bytt plats. Norris fick 205 poäng, han hade fått 210. Leclerc hade 206 och han hade också fått 210. Sen är det några poängskillnader i toppen liksom. Men när man kommer ner, lite längre ner, då ser man att Alex Albon hade fått ökat på ganska mycket, från 27 till 43. Och sen så hade det varit på alla hade varit på samma platser hela vägen ner till de absolut sista platserna. Nick de Vries till exempel, istället för 0 hade han fått 1 poäng. Sargent hade fått 8 istället för 1. Liam Lawson hade fått 8 istället för 2. Ricciardo 8 istället för 3. Magnussen 9 istället för 6. Konstruktörerna hade inte förändrat någonting. Eller nej. Jo, det hade det. Nej, det hade det inte.
Nej, och det är där
Alfa Tauri hade kommit högre än Williams.
Ja, nej men det är ju där poängen med poängsystemet. Det var jättekul sagt. Poängen med poängsystemet handlar ju om poängen i konstruktörsmästerskapet. För förarmästerskapet är ju egentligen... Det betyder ju ingenting förutom den som vinner VM-titeln, egentligen. Utan det som betyder någonting är ju den bonusutbetalning som man får efter placeringen i konstruktörsmästerskapet. Och hade vi haft någon förändring i år, som nuläget är nu, så har vi faktiskt 3 team som har 0 poäng. Och hade det här varit i år så hade väl de teamen ändå legat utanför poängen?
Ja, men det blir ju lite mer... Man kan tänka så här kanske att om man kollar på ett race nu och så vet man att man har 25 sekunder upp till 10:e platsen, då kanske man liksom inte fightas så himla mycket om slutplacering i racet. Om det är så att man ligger 11-12, då kanske man slår på takten och vet att ja, men det är redan kört, vi kanske försöker med att göra ett depåstopp och försöka samla lite mer data och sådär. Men det är väl det som skulle kunna hända, tänker jag, att de skulle kunna fightas lite mer om det hela vägen i mål, 2 placeringar till eller 3 placeringar till eller vad det nu blir.
Ja, men då kan vi känna lite mer för det poängsystemet som man faktiskt har i IndyCar, där typ man får, alla får poäng, alltså där kan du få upp mot 50 poäng. Jag har inte poängen direkt i huvudet när vi nu sitter och pratar om det, men där kan du få väldigt mycket poäng. Jag får ju poäng för ledda varv och att du tar dig i mål och sådana saker på ett annat sätt än i F1 som är lite mera styrt. Samtidigt förstår jag då att ett team som Racing Bulls ser en fördel med någonting sånt här, för att man skulle ha en större chans att ta fler poäng och det kanske skulle bli intressantare där i slutet av mittfältet. Men jag tror att i stora hela så kommer det inte bli så där väldigt stora förändringar, för att det handlar om 2 placeringar till och några ströpoäng, och bilarna i täten idag är så fruktansvärt tillförlitliga. Så att det handlar väl om att jaha, då kanske det är ett team till som ger sig in i den här kampen. Och det kan ju vara lite olika då beroende på vilket team det handlar om. Men jag har svårt att se att du skulle få alla de här teamen som nu ligger på 0 och vara med och slåss om poäng på ett annat sätt. För skillnaden är fortfarande för stor eftersom F1 idag är så otroligt tillförlitligt. Alltså hur ofta är det som bilarna i täten bryter? Det händer väldigt, väldigt sällan.
Ja, lite så här kanske man kan känna då kring det här förslaget till ändring. Att ska man ändra så kan man väl ändå ändra rejält. Som den gamla YouTube-dängan med Edvard Blom var det väl. Fästar man så fästar man och då fästar man rejält. Ändrar man så ändrar man och då ändrar man rejält.
Jag tycker att när man fästar, fästar man och då fästar man rejält. När man fästar, fästar man och då fästar man rejält.
Det är så liten ändring så att det kommer inte hända så mycket. Ska man ändra, då ska man ändra så att det skakar om i kalaset.
Mm. Men jag kan förstå att en sån som Laurent Marquis för Racing Bulls är väldigt intresserad av detta. För att för honom och hans team så skulle det ha en väldigt stor betydelse, för att de just nu är typ det 6:e teamet. Medans för ett team som... Alltså det har ju så mycket att göra med också. Haas hade gjort framsteg igår, de har tagit lite ströpoäng här och var. Alpin har ju tappat allt i år. De är ju, har ju varit jättedåliga, precis som Sauber och Williams, som inte är i närheten av vad man lyckades prestera i fjol. Och frågan är om det hade blivit någon förändring för dem. Tveksam. Utan det handlar om just det här sjätte teamet som någon gång skulle då kanske kunna ha lite lugnare. Och de har naturligtvis med fler möjligheter till poäng, så är det lättare för dem att engagera sina sponsorer. Ja, det förstår jag, men då kanske man inte ska lägga poängen på upp till plats 10. Då kanske man måste ha poäng ännu längre ner i fältet eller till hela fältet för att det faktiskt ska göra någon skillnad.
Mm. Det var ändå ganska mycket nyheter under en vecka där det inte har körts någon racing. Men nu så blickar vi lite fram inför Miami och snacket som har varit inför Miami. För där har det faktiskt hänt grejer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och nu ska vi till Miami, denna plats där solen alltid skiner och fake-marinan alltid lyser klarblått vatten, men det är en plastbit som man inte kan bada i, va? Undrar om det, man hör inte så mycket om den där fake-marinan längre, men det är ändå dit tankarna förs när man pratar om Miamis GP i alla fall. Vi får se om den fortfarande existerar. Men det kommer bli ett jäkla hula-baloo i alla fall inför Miami. Och några som har satt den hula-baloo-bollen i rullning är ju Ferrari. Den legendariska röda Ferrarin har de hintat om att den kommer inte vara röd i Miami. För vi ska fira det tydliga jubileumet att Ferrari har racat på den amerikanska marknaden i 70 år. Så klart och tydligt jubileum det bara kan bli. Och därför ska vi köra i blå bil, har de sagt. Va? Vad är det här?
Nyanser av blått.
Och då finns det ju mycket frågor kring det här nu. För vid dags datum och inspelning, och jag gissar på vid publiceringsdatum av den här podden, så tror jag inte heller att man kanske har fått veta något. Men det kan ju vara såklart att så fort vi slänger på luren här så kommer Ferrari med den här ljusblåa färgen på sin Luigi-bil, va? Men där de har gått ut och berättat är att vi har nu kört Ferrari. Vi har kört 70 år på den amerikanska marknaden. Och en gång i tiden, under de här 70 åren, så har man kört med en vit bil upp till och blå bil ned till. Så därför kommer vi köra med en nyans av blått på våra bilar nu i Miami. Det är så luddigt och så dumt. Men sen så kommer det då några dagar senare, efter att Ferrari har gått ut och visat att vi har specialgjorda racingdräkter i den här ljusblå färgen, och så tar de upp namnet på den här färgkombinationen och kulören och allt det där, så kommer det en nyhet om att de ska få en ny huvudsponsor i HP. Hewlett Packard är det väl, som man tänker gör skrivare, men de gör också data. Men där ska de ha, både på bröstet och mitt på Ironman delen av bröstet, och sen över hjärtat eller över höger bröstmuskel. Där ska den sitta, och den loggan är ju blå, och nu ska deras bil vara blå. Så är det här då ett lite tråkigt PR-jippo, eller värnar de om sin fina racinghistoria på amerikansk mark?
Jag tror att det är en tillrättalagd historia och mycket passande kombo, så kan man väl säga, va? Alltså, grejen är
det, är så att man har gått och tänkt och räknat ner inför, nu är det 2024, kommer ju Ferrari fira 70 år på den amerikanska marknaden. Undrar vad de kommer ställa till med för spektakel.
Nej, men på något sätt ser det så här också att Miami, det är ju ett race. Alltså Las Vegas är ju spektaklet. Miami känns som lite så här fusk, tillrättalagt spex race med alla konstiga färgsättningar på bilarna, med den här marinan du pratade om. Det känns som att det som är Las Vegas liksom drar allting så att det blir så jäkla häftigt, som att till slut inte fattar hur häftigt det är. I Miami är lite mer så här, ja, men det är lite mer surf, turf, laid back, Hawaii, shorts och barfota. Men man ska, då så ska F1-teamen försöka gå från det här supercoola, jättefräcka till att bli lite mera, ja, t-shirt-förställare längs stranden
på något sätt. GTA Vice City på 2000-talet med palmer, neonskyltar och Hawaii-skjortor, ja.
Ja, men lite så, va. Och då i den trenden, för tittar vi hur bilarna såg ut redan i fjol när de kom till Miami, titta på McLaren var väl som hade en special lackning då också, eller special färgsättning då också.
Så de hade lite palmer då på pajan.
Ja, alltså så. Den var ju också lite så, ja, men på gränsen liksom. Det var inte riktigt andades inte F1 i min värld. Så det känns som att nu har Ferrari gått lite åt samma håll för att få lite extra uppmärksamhet, och i Miami är ett bra tillfälle att göra det, för det är ett lite så här Hawaii-skjorta, laid-back race.
Men det är också så att det är så att den amerikanska sportpubliken behöver ha allt så himla tillrättalagt med. Det duger liksom inte med att här har vi en sport, nu kommer den här sporten att utövas på er mark. Utan för att det ska finnas intresse i USA så behövs, för de här då hjärndöda fansen, så måste det vara spektakel, och det måste vara sådana andra grejer som händer som man kan liksom prata om, för att det duger inte för dem, jänkarna. De behöver bara mer och mer och mer hela tiden. Det känns tröttsamt på något sätt. Men tror du vi kommer få se en knallblå Ferrari, eller tror du vi kommer se bara den lilla loggan från HP?
Jag tror att den kommer vara röd med nyanser av blått på något sätt. Alltså de kommer att göra, det kommer att vara lite så här, ja, men som förra året, hur många hjälmar var det inte som gick i typ turkost, mintgrönt, rosa, mjukorange. Alltså hela den här färgskalan som man ser när man går förbi, ja, men när du går förbi turistshopperna i Fort Lauderdale liksom, på vägen till stranden, eller i Miami, vid beachen där, de här stolarna som har, de här trästolarna som finns på så många ställen där, som är målade liksom i de här typiska färgerna, och det ska vara lite piña colada eller någonting intill. Det känns lite som att det är det stuket. Las Vegas har en annan flärd. Det här är lite mera spring break. Det är verkligen, ja, spring break. Det är plastkoppar. Det är liksom, ja, spring break. Så, plastkoppar, Hawaii-skjortor, fula shorts och en halo eller en flip-flop. Det är ju samma sak.
Ja, där kan man stoppa in mellan tårna. För att slänga den här lilla skämtsamma delen av det här pratet åt sidan, så sägs det att den här HP-dealen, att den ska vara helt sanslöst, vilken deal det ska vara för Ferrari, den de har dragit i land nu med HP. Att det här ska täcka typ 2/3 av hela deras budgettaksdel, där HP ska betala för att få synas på Ferrarin och på deras racingdräkter. Att det här är liksom, det är massive att det här kommer ändra saker och ting för Ferrari kännbart.
Mm. Är det som ska betala Adrian Newey's lön också då?
Det är ju så tankarna automatiskt går efter man har pratat om Newey så här. Att oj, 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 här kommer HP och ska betala för Adrian Newey. Ja, men det är ju intressant för framtiden i alla fall, att det påstås då förändra spelplanen för Ferrari och sättet de har möjlighet att operera, va?
Jag tycker det är lite roligt också, för här i södra delen av Sverige så kallar vi ju våran klubbvilla för HP. Så när du säger så tänker jag ju direkt på Himmaplan.
Jaha, klubbvilla. HP, det är någonting i sportsammanhang med HP också. Utöver det dåliga laget i London i Premier League som hade det som huvudsponsor där ett tag, så är det väl HP Pavilion, tror jag, Sharks Arena hette upp i San Jose också. Där hamnar mina tankar. Men du, den här blåa bilen, de den bilen som kördes då, någon gång under deras 70-åriga historia på den amerikanska marknaden, så var ju det liksom en riktigt, riktigt gammal look på en bil. Det var ju när den bara såg ut som en liten, alltså man åker i en tunna med hjul med ekrar typ. Då var den ju mörk, då var den ju mörkbrå ned till bara och vit upp till. Det var ju det enda. De här racing specialgjorda dräkterna nu, som man har sett på Sainzen och på Leclerc, de är ju ljusblå à la Luigi i Cars, som vi har pratat om förut. Det är ju den ljusblåa färgen som de har på sina racingdräkter, och det är ju för att, ja, det har jag använt förut och bla bla bla, det är den argentinska nyansen av den här kulören blå som är i den argentinska flaggan, och Alberto Ascari har de pratat om att han har kört i de här färgerna och allt sånt där, va?
Niki Lauda. Niki Lauda. Han hade ju, går man tillbaks faktiskt och tittar, så körde han faktiskt i en blå racing overall när han tävlar för Ferrari.
Har vi gett dem den uppmärksamheten som de har betalat för nu rent PR-mässigt? De gjorde den här grejen som ett PR-jippo, och nu har vi gett dem den tid de förtjänar sett till vad de har betalt för det här, eller?
Ja.
Med den blåa Ferrarin. Okej, då blickar vi framåt lite mer mot vad som kommer hända i Miami, för att det är ju också på andra sidan jorden, va? Ska vi ta lite... Det är ju så här att vi körde sprint i Kina. Det var skitkul. Nu ska vi köra sprint igen. Kommer det bli lika kul?
Alltså jag hoppas ju det. För första gången som F1 körde i Miami så var man ju så himla taggad på det här racet som alla pratade om. Och den här konstgjorda marinan där du skulle hoppa i vattnet som vi pratade om och som bara fastnade.
Som en gruvfylloryss.
Precis, och det hände ju aldrig. Och racet var ju så tråkigt så man fick ju hålla sig från och gäspa. Så att jag hoppas att sprinten kan få fart på den här helgen. Och Stefano Domenicali har ju faktiskt i veckan igen pratat om att han vill se fler sprinter i F1. Personligen så hoppas jag väl att det inte blir som MotoGP där de kör sprint varenda helg, utan det får ju vara någon slags mellanting där. Men någonstans känns ändå för våra tider, alltså ett sprintkval 22.30 en fredag, det är ju inte fel.
Det är perfekt.
Ja, men alltså jag tycker det känns bra. Och sen har vi sprinten då vid 18-rycket på lördagen, och sen ett kval klock mellan 22 och 23 på lördagen. Jag tycker perfekt. Det är kanontider alltså.
Perfekt.
Så att jag ser fram emot att livea den här helgen och hoppas att vi är tillbaka. Det var ju lite segt förra livet, framförallt den som gick fredag 9.30. Jag förstår ju att folk jobbar naturligtvis.
Men nu för tiden förstår vi också att folk hittar dit ändå. Och troligtvis en perfekt tid på fredag, så tror vi nog att det kan trilla in ett och annat meddelande till dig där, Anna, va? Det är ju kul.
Det låter som en ganska rolig helg. Alltså det låter som en ganska rolig tid också, tänker jag, så här 22.30 en fredag, då man lagom avslappnad.
Ja, absolut. Det blir spännande att se, och sen då den här Ferrari-bilen och sådär. Och sen så har vi ju, när vi kollar lite längre ner i fältet, så är det ju så att vi har en Daniel Ricciardo som har åkt på bestraffning sen sist, va? För att han körde om Hulkenberg i Kina när det var säkerhetsbil eller något sånt, va? Vad händer med honom? Han får inte starta där han kvalar in, va?
Nej, han flyttas tillbaka tre platser. Annars är ju Miami Verstappen-land. Alltså... Ja, han har ju varit supersäker där, även om han faktiskt aldrig haft pole position.
Det är ju det är liksom lite spännande med det här sprintdelen. Den är ju inte jätte, det är ju inte en bana som är jättelätt att köra om på. Det är väldigt, det är en, förutom den långa raksträckan i sektor 3, så är det ju en långsam del där det verkligen är att man bara rullar omkring. Det är inte så jättemycket omkörningsmöjligheter, så man är nyfiken på det här. Det är ju inte riktigt Monaco, va? Men kvalet kommer ju bli oerhört viktigt för båda de här delarna. Och ja, det ska bli speciellt att se just här på Miami. Jag tänkte lite på den här banan just kring sprintupplägget, va? Men ja, där har vi väl det. Är det något mer man behöver tänka på inför Miamis GP, förutom att hålla koll på den här blåa Ferrarin och fake-marinan? Det kanske inte är det, va, Anna?
Ja, det kan ju komma en del uppdateringar, naturligtvis. Dock ska vi ju tala om att Ferrari har sagt att det blir inga uppdateringar i Miami. Jag skulle tippa på att de faktiskt kommer till Imola istället.
Mm. Och det är inte långt kvar dit, va?
Nej, det är ju
på kalendern här.
Det är ju två helger efter. Mm, det är först, ja. Det är ju premiären i Europa som sker då helgen efter Kristi himmelfärd. Kristi flyger där, så det måste ju vara då den 17, 18, 19 kör vi på Imola. Och jag skulle tippa att det är flera av teamen som kör en uppdatering där i Europa. Det brukar vara det.
Innan vi avslutar så ska vi ta en svensk koll, för där har vi haft en premiärpall för Linus Lundqvist.
Ja, men det har vi ju. Han körde in på en tredje plats på Barber Motorsport Park, och det var hans första
mäktigt
pallplacering faktiskt i IndyCar. Det är lite coolt att tänka på att han för ett år sedan liksom tiggde och bad på att någon skulle ge honom en litet test. Och nu så står han på sin första pallplats. Det tycker jag är lite fräckt. Och det gjorde ju att han avancerade rejält i mästerskapet också, där han numera är 8. Bästa svensk är Felix Rosenqvist fortfarande, som var 4 på Barber. Och han är 5 i totalen.
Stabila Felix.
Ja, men jag pratade med honom här för några veckor sedan. Och just de här typen av banor, alltså stadsbanor och traditionella banor, de kände han sig ju trygg på när det gäller den här bilen, framförallt då eftersom de har haft ett bra samarbete med Andretti Global. Han var ju betydligt mer orolig för ovalerna som kommer framöver.
Mm. Ja, vi är snart i maj månad. Du, en till sak kring Linus bara. Han startade väl typ, inte sist, men han startade extremt långt bak och körde upp sig hur mycket som helst. Så det var ju inte bara så att han kvalade bra och sen så kom han i mål där han var, utan det var också oändligt med omkörningar av Linus Lundqvist, som också tyder på liksom racingkvaliteter hos pojken från Sverige.
Ja, men det var väl ingen nyhet. Det har vi ju sett, att det är ju en verkligt duktig racerförare. Han är ju det. Det handlar bara om att man ska få ihop det. Och det är ju ändå så att han kör sin första säsong i just IndyCar. Och det tar ju en stund också att lära sig komma in i teamet. Och hans uppgift i år är ju att se och lära bakom giganterna Scott Dixon och Alex Palou, för att han så småningom ska kunna ta över.
Mm. Vi gratulerar verkligen Linus Lundqvist till en första pallplats av många i IndyCar. Och sen så trycker vi ner choken och så i med klutchen, och sen så lägger vi ettan och rullar in i Miamis hula-baloo-helg till race och GP och sprintkval och hela fadrullan. Så gör vi, Anna. Tack för den här veckan.
Tack så mycket, Buffy.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What do you mean, Debris?
There's something strange with the engine.
I need a new test after that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.